Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Vi ska läsa verserna 3 och 4 i Judas brev eftersom det hör till samma stycke. Judas skriver: Mina älskade, trots min stora iver att skriva till er om vår gemensamma frälsning, så fann jag det nödvändigt att skriva och mana er fortsätta kämpa för den tro som en gång för alla har överlämnats åt det heliga. Hos er har det nämligen nästlat sig in vissa personer vars dom för länge sedan är förutsagd i skriften. De är gudlösa. De förbränger vår Guds nåd till försvar för omoral och förnekar vår enda härskare och Herre Jesus Kristus. Amen. Herre, skriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Ja, den kamp som Judas manar oss att kämpa, det är inte en kamp för att vi ska få den frälsande tron. För vi kan inte av vårt eget förstånd eller vår egen kraft tro på Jesus eller komma till honom. Det här är ju den heliga andes arbete. Det är han som kallar oss och det är han som väcker den frälsande tron i våra hjärtan. Det är han som helgar oss. Det är han som för oss ända fram. Han bevarar oss i den rätta tron. Men han gör det genom evangelium. Så den kamp vi manas till, det är att försvara det rena evangeliet. Det som har makt att frälsa våra själar. Jesus sände den helige ande till apostlarna. Precis så som han hade lovat. Och de blev fyllda med kraft från höjden. Och den helige ande inspirerade apostlarna att skriva ner de ord och det budskap som han ville ha bevarat och förkunnat för framtiden. Och genom dessa ord och detta budskap så verkar den helige ande. Genom evangelium så kallar han människor till tro. Han upplyser dem med sina gåvor. Men blir andens verktyg förstört, så blir ju inte det arbetet utfört. Blir apostlarnas ord förvrängda, blir budskapet förfalskat, så är det ju inte längre en Guds kraft till frälsning. Så den kamp som Judas manar oss att kämpa, det är kampen för att försvara evangeliet. Och vi ska inte bara förkunna Guds väldiga gärningar. Det har vi ju befallning till. Vi ska också försvara budskapet så att det förblir det här andens verktyg som för människor till tro. Det ursprungliga andens verktyg till tro. Det som apostlarna en gång för alla överlämnat åt det heliga. Det är ju den hela kristenheten. Så kampen gäller alltså att försvara det budskap som är nödvändigt för vår frälsning. Och det rena oförfalskade evangeliet, det är ju vår enda livlina till Gud. Och allt fiffel med det. Alltså om man drar bort någonting från Guds rena ord, eller lägger någonting till Guds rena ord, eller ändrar på budskapet, det förstör ju människors relation till Gud. Så vi ska inte tänka så som man gör, att Guds ord, budskapet, måste uppdateras för en ny tid. Guds ord behöver inte uppdateras för varje ny generation. Vi ska inte vänta några nya uppenbarelser. Judas skriver ju att Guds ord är överlämnat vår tro, det som är överlämnat en gång för alla åt det heliga, så det tillkommer inget mer. Det behöver inga tillägg och vi ska inte vänta några. Och vi ska inte tänka att vår tid kräver en högre uppenbarelse. Vår tid kräver ett uppdaterat budskap. Nej, vår tid behöver precis samma budskap som en gång för alla blivit överlämnat åt det heliga. Judas, han hade helst velat komma med glada nyheter. Han var ivrig att skriva om vår gemensamma frälsning. Så han ville skriva om hur evangeliet hade framgång och hur den helige ande genom evangeliet kallade människor till tro. Hur församlingarna växte. Han ville skriva om hur de troende använde Guds gåvor för att tjäna Gud och varandra. Och han ville skriva om den härlighet som väntar oss på Jesu Krist idag. Men så hade han nåtts av förskräckliga nyheter. Det var inte bara den helige ande som var verksam, utan Satan och hans allierade var också ständigt verksamma. Ja, de arbetade övertid. Kyrkan hade blivit infiltrerad av fienden och nu var evangeliet hotat. Och det gjorde det nödvändigt för honom att skriva och mana den kristna församlingen till kamp, till försvar för evangeliet. Vi vet att den onda andemakten är välorganiserad. Den är indelad i olika avdelningar med högre och lägre befäl. Vi kämpar inte mot kött och blod utan mot förstar, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna, skriver Paulus. Så här är vår motståndare. Och de här andemakterna, de har mycket lång erfarenhet av att förstöra kyrkan. Det förstår vi när vi läser Gamla testamentets historia. Och strategierna har inte ändrats. Han kör med samma sak ända från början. Och Judas, han nämner två markörer på Satans verksamhet. I alla tider så kommer den onda andemakten att attackera kyrkan på två fronter. Och ett angrepp kommer utifrån. Och det är otroende, det är gudlösa människor som använder fysiskt och psykiskt våld för att förstöra kyrkan. Hån och förlöjligande, diskriminerande lagar, begränsade rättigheter, konfiskering av egendom, förföljelse, fängelse, tortyr, avrättningar, open doors. De har en lista 2019, World Watch List, som listar de 50 länder där förföljelsen mot kristna i vår tid är som allra svårast. Men den andra formen av angrepp kanske är ännu värre, och det är infiltration, alltså ett angrepp inifrån. Så Satan försöker skaffa sig allierade eller placera sina allierade i kyrkan, helst bland kyrkoledare eller som kyrkoledare, personer i ledande ställning. Och de har då som uppgift att skada kyrkan med att ersätta Guds frälsande sanning med lögner från helvetet. Så att det blir förkunnat i kyrkan. Och angreppet inifrån, det kan ju i sin tur brytas ner i två former. Det ena gäller vad vi ska tro, det andra gäller hur vi ska leva eller vad vi ska göra. Judas skriver om de två formerna så här: hos er har det nämligen nästlat sig in vissa personer vars dom för länge sedan är förutsagd i skriften. De är gudlösa. De förvränger vår Guds nåd till försvar för omoral och förnekar vår enda härskare och Herre, Jesus Kristus. Så när det gäller trosartiklarna, det gäller vad vi ska tro, så förnekar de att Jesus är vår enda härskare och Herre. Och det här är ju en allvarlig förnekelse, en allvarlig falsk lära som slår undan grunden för evangeliet. Så det är en falsk lära som förnekar treenigheten och därmed gör den människor främmande för den enda sanna guden. Den förnekelse av att Gud själv i Jesu Kristi person led, dog och uppstod på tredje dagen för att ta bort världens synd. Om Jesus inte är sann Gud Om Jesus bara var en vanlig människa eller på sin höjd en profet eller ett gott föredöme, så skulle ju inte hans liv och hans oskyldiga död ha det värdet att det motsvarar en lösepenning för att lösa all världens syndare från deras skuld. Så förnekelsen av att Jesus är vår enda härskare och herre, att han är Herren själv, det slår undan grunden för evangeliet. Judas andra anklagelse mot dem som han hade näslat sig in i församlingen var att de förvrängde Guds nåd till försvar för omoral. Så de undervisade på ett annat sätt än vad folk hade hört från apostlarna. Ja, de lärde att man behövde inte längre kämpa så hårt mot frestelse, eftersom ändå allt blir förlåtet av Guds nåd. Ja, de fick höra att de kunde leva som de ville, för allt vi gör är ju faktiskt bara mänskligt. Och det täcks av nådens evangelium. Så den tröst som finns i skriften, och den tröst som Gud har avsett för ångerfulla syndare, den gav man till obotfärdiga syndare. Vi vet ju inte riktigt vilka som var de första mottagarna till Judas brev, men Paulus hade uppmärksammat samma problem i Rom. Och han skriver så här till församlingen i Rom: hur är det då? Ska vi synda eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Verkligen inte. Vet ni inte att om ni ställer er som slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar och det är honom ni lyder. Antingen synden, vilket leder till död, eller lydnaden, vilket leder till rättfärdighet. Den här förnekelsen av att Jesus är vår enda härskare och herre, den finns ju uttalad i religioner som islam, i judendom, i buddhism, i hinduism, ja, alla icke-kristna religioner. Men Satan har aldrig upphört att få in den förnekelsen också i de kristna kyrkorna. Och lika illa som öppen förnekelse är, om inte värre, är det ju då man visserligen bekänner Kristi gudomliga natur, men sen i praktiken slår undan grunden för den bekännelsen eller förnekar det genom andra läror. Så man attackerar exempelvis att Jesus är vår enda härskare och herre när man påstår att skriften innehåller fel och brister. För det är ju genom skriften, det är ju genom sitt ord som han regerar i våra hjärtan och i sin kyrka. När teologer kritiserar Bibeln och vägrar underordna sig skriftens auktoritet, ja, då är det ju att förneka att Jesus är deras enda härskare och herre. När kyrkoledare inte underordnar sig skriften, ja, då sätter de sig ju upp mot att Jesus är deras enda herre. Men det sker också när enskilda församlingsmedlemmar inte vill rätta sig efter skriften och inte vill lyssna när ordet dömer synd i deras liv. Och Satan han arbetar hårt just på det, att inspirera de kristna till att använda nådens evangelium, budskapet om syndernas förlåtelse, för att sopa undan lagens varningar och hot. Och Satan han vet att han kan komma ganska långt med sådana lögner. För de här lögnerna har en anslutningspunkt i oss själva. Det här är ju ett välkommet budskap för vår syndiga natur, som då får lite mer mod att ge efter och följa Satans frestelser. Men det här budskapet, det är en lögn från helvetet. Sanningen är någonting helt annat. Kristna som inte vill omvända sig från syndiga tankar, ord och gärningar, de riskerar sin frälsning. Hebreerbrevets författare skriver så här: för om vi fortsätter att synda med vett och vilja, efter att ha fått kunskap om sanningen, då finns det inte längre något offer för synderna, utan bara en fruktansvärd väntan på domen och en rasande eld som ska förtära motståndarna. Och när vi hör det här, då står vi i vakt. Vi sträcker upp oss. Det här är allvarligt. Det här stället handlar om förhärdelsen, alltså resultatet av att fortsätta bryta mot Guds vilja, fast man fått veta vad som är Guds vilja. Det är ett resultatet av att fortsätta behålla en synd i sitt liv och genomföra den, fast utan att omvända sig, fast man gång på gång blivit kallad till omvändelse. Och när man fortsätter gång på gång mot bättre vetande, inte lyssnar den dag man får höra Herrens röst, ja, då passerar man till slut gränsen då det inte ges någon omvändelse längre, utan fortsättningen är bara en väntan på domen. Så av det lär vi oss den här sanningen: avvisa synden när den kommer som en frestelse. Genomför inte Satans frestelse i fullbordad handling. Och det här har Gud undervisat om ända från tidernas begynnelse. Det var ju den här undervisningen som Herren gav Kain, något som han sen då inte följde, utan det fick fruktansvärda konsekvenser. Gud sa till honom: varför är du vred? Och varför är din blick så mörk? Är det inte så att om du gör det som är gott ser du frimodigt upp? Men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du ska råda över den. Så det här, det är en lögn från helvetet, att kristna kan behålla och genomföra och fullborda en och annan synd i sitt liv med argumentet att Guds nåd ändå till slut kommer att övertäcka och förlåta allt. Så när exempelvis ett kristet par förstör sitt äktenskap med att bete sig illa mot varandra, låter det gå på och till slut begär skilsmässa fast man vet att det är en synd, och så resonerar bort det hela. Man resonerar bort hela det allvaret i det hela med att tänka att evangeliet om syndernas förlåtelse ändå till slut ska täcka allt. Så det här är ett exempel på att förbränga Guds nåd till försvar för omoral. Och likadant är det med föräktenskapliga förbindelser och utomäktenskapliga förbindelser och homosexualitet som vårt samhälle svämmar över av med regnbågsrörelser, porrsurfande, fräckt tal, sexuella trakasserier. Som MeToo-rörelsen visar ju hur förskräckligt läget är, hur utbrett synden är. All slags sexuell omoral och orenhet. Så ingen ska tänka att den förlåtelse vi får i kyrkan varje söndag, den avlösning som jag hör varje söndag i kyrkan, ska täcka ytterligare en vecka i samma synd. Ja, då har man förvrängt Guds nåd till försvar för omoral. Utan vi ska be att Gud ger oss förmåga att skilja mellan andarna, så att vi kan avslöja när ett budskap har sitt ursprung i helvetet. Vi ska be som Herren själv har lärt oss, att Gud ska skydda och bevara oss från djävulens, världens och vårt eget kött, så att det inte bedrar oss och vilseleder oss till en falsk tro, förtvivlan och andra svåra synder. Vi ska be att när vi kommer i frestelse, att vi då inte ska falla, utan till sist övervinna och till sist behålla segern. Vi ska be om kraft att fortsätta kämpa för den tro som en gång för alla blivit överlämnad åt det heliga. Och det här är nödvändigt. Precis på samma sätt som Judas, han ville skriva, han var ivrig att skriva om vår gemensamma frälsning. Men det var nödvändigt att mana till kamp. Det är nödvändigt för att vi ska kunna glädjas, fortsätta glädjas över vår gemensamma frälsning. Amen. Låt oss så be. Jesus Kristus, du är vår enda härskare och Herre. Regera med ditt rena ord i våra hjärtan och våra liv och i vår kyrka. Ge oss uthållighet så att vi fortsätter kämpa för att behålla ditt frälsande evangelium oförfalskat. Det är ju vår enda livlina till Gud. Hjälp oss att varje dag omvända oss från synden och vända oss till dig och den frälsning som du har vunnit. Bevara oss till evigt liv. Amen.